Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har faktiskt lyssnat på den första boken i en romanserie av Edward St. Aubyn som heter Glöm det. Det är alltså första boken i hans romansvit om Patrick Melrose. Känner du till dem?
Ja, det gör jag, men jag måste faktiskt erkänna att jag känner bara till dem på grund av tv-serien som kom för kanske ett år sedan. De är ganska mörka, eller vad?
Semi-självbiografiskt är det.
Ja.
För att Edward St. Aubyn, han var född 1960 och han kommer från den här liksom brittiska överklassen, motsvarande adeln. Ja, du vet ju vilket klassamhälle England är vad gäller alla olika. De har ju liksom upper, du vet, och sen så upper, middle, och det, jag vet inte, jag kan inte riktigt hålla reda på allt där, men det är väldigt många koder i alla fall, och det här är då den yppersta eliten som många lever på i räntepengar ungefär mest åker omkring. Och i den här fantastiska miljön så finns det ett litet barn som är fruktansvärt utsatt för våld och övergrepp av alla de slag, och det är missbruk, och det är jäkligt mörkt. Men det är väldigt fint skrivet och nu inlästa då i en jättebra svensk översättning. Och jag tänker så här, de här böckerna kommer jag kunna lyssna på liksom hela sommaren, tänker jag. Det är så, visst, så himla. Det är häftigt,
är det härligt. Ja. Är inte magiskt att känna, herregud, jag älskar den här författaren, och det är bara liksom, jag har massor av den framför mig, att massa böcker att frossa i.
Ja, det enda är att det går inte att säga så här att det bara är hittepå. Ibland är det så himla tufft liksom, man blir ju så ledsen. Det är ju ingen feel good känsla så.
Jag undrar om jag kollar faktiskt på alla avsnitt, men nej, nu måste jag vara ärlig. Det blev nog för mörkt för mig. Det var för mycket barn som får stryk, och det var för mycket knark till och med för min smak, Karin.
Samtidigt så vet vi nu att även om man hade en fruktansvärt uppväxt och själv kom in i ett missbruk tidigt och så vidare, så klarade sig. Han började i terapi då, den här Edward St. Aubyn, som motsvarar Patrick i böckerna, när han var 25, och blev då framgångsrik författare och har familj och allt det här. Så att det är ändå lite fint att tänka på att det fanns en väg ut ur mörkret.
Det finns sätt. De som klarar sig.
Nej, men det är ändå lite fint att tänka på. Man vill ju, om man ska nu läsa en jäkligt mörk historia som man inte kan avfärda som fiktion, då är det ändå skönt att veta att huvudpersonen liksom, det har ändå gått ganska bra. Eller, det finns ju så många barn som mår dåligt. Det orkar man liksom, ibland blir det så här, gud, jag vill rädda alla de här stackars barnen. Ja. I alla samhällsklasser som bara är så oskyldiga.
Hör du, när du lyssnar, jag kämpar ju väldigt mycket med att lyssna på böcker också, men då föreställer jag mig alltid att du påtar i trädgården. Är det du har gjort med den här boken också?
Ja, det har jag faktiskt gjort också. Och sen så har jag gjort ganska mycket såna här tråkiga saker som tvätta och städa. Och sen så åker jag ju rätt mycket, du vet, kollektivt. Och jag är ju konsult nu för tiden, så då är det rätt mycket så att man förflyttar sig mellan olika platser i stan. Och då tycker jag att det är otroligt skönt att ha de här hörlurarna. Jag har inte såna här coola AirPods, ska jag tillägga, som alla andra har. Känns det som, i alla fall i den stan där jag bor. Säkert i den stan där du bor också. Ja,
verkligen.
Utan jag har såna här enorma mussepigg-liknande svarta hörlurar. För att jag vill väldigt gärna ha sån här brusreducering.
Vet du, det där är väldigt spännande. För jag kommer ihåg att när jag började springa med hörlurar. Det var verkligen så här mussepigg-hörlurar också. För det måste vara kanske 10 år sedan. Då fick jag nästan panik av att jag inte hörde något, att jag bara hörde musiken, eller det var på den tiden lyssnade man inte så på det, inte ens hörde musiken, bara hörde musik. Jag var liksom rädd för att det skulle hända någonting omkring mig när ute jag sprang.
Men ja, det är lite otäckt. Ja.
Ja, men sen nu är det ju helt, alltså nu går ju knappt någon människa på gatan går omkring utan hörlurar. Alltså alla går ju och lyssnar på någonting, och själv känner man ju det som världens naturligaste sak att lyssna på någonting när man rör sig. Visst är det spännande, tycker jag, den förändringen. Någonting som jag känner mig verkligen, ja, man hade väldigt ju, utsatt.
Ja, och också så hade folk tyckt så här, vem är du liksom, Rain Man, om han hade gått runt med precis. Det för 10 år sedan. Nu är det ju en fullständigt normal företeelse, även folk som har lite större lurar, kanske inte riktigt så stora som mina. Jag har också ett väldigt litet huvud som ser ovanligt stor ut.
Men det är ju alltid när man ska ta bilder med dig, vill du ju alltid stå längst framme. Och det passar ju bra, för jag känner att jag är ett megahead. Så jag står ju gärna lite i bakgrunden.
Jag måste skjuta fram mitt lilla huvud som skalman för att det ska se normalt ut. Det är ju också rätt skönt att ha sån här, ska jag säga, när man jobbar mycket i öppna kontorslandskap som jag gör. Då har jag ju dock inte på en ljudbok, för det hade varit lite svårt att jobba under tiden, men...
Nej, du hade ju full volym på heavy metal.
Ja, just det. Aggressiv. Så här.
Ja, death som Sara Stridsberg. Nej, vad är det som heter som Sara Stridsberg lyssnar på när hon skriver?
Ja,
jag har inte kunnat. Jag tänkt mycket på det sen du sa det. Jag frågade också om ljudboken, därför att jag kämpar med att lyssna på dem. Men jag går oftast över till en podd, och det är för att jag känner... Alltså det är ett vidrigt syndrom som jag dras med. För jag känner att jag måste lära mig någonting. Så fort jag har en stund över att tänka, då kan jag liksom pressa in lite The Daily eller liksom, eller
no, jaha, vet jag, du någon måste, annan. Du måste vara liksom uppdaterad på samhällsföreteelse.
Precis.
Men du, man lär sig ju så oerhört mycket av litteraturen.
Det gör
de
man.
Mellanmänskliga relationerna och de allmänmänskliga frågorna.
Men vet du, då känner jag så här, för jag läser ju verkligen böcker, jag läser dem oftast så här gammaldags, antingen på Kindle eller i fysisk bokformat. Och jag mår ju väldigt bra, både psykiskt och fysiskt bra, att sätta mig ner och läsa. Det känns som pulsen går ner och allt blir lite bättre av att ha läst en bok. Men då undrar jag, får du samma känsla av att lyssna på en historia? Får du bara historien, eller får du hela liksom samma paket som när man... läser med ögonen?
Nej, jag uppnår inte det här avslappnande tillståndet när jag lyssnar på en bok samtidigt som jag gör någonting annat på det sättet. Men det, å andra sidan så känner jag mig lite, nyttig, lite som du säger, som man gör, man lyssnar på någon sån här nyhetspodd eller någonting sånt. Eftersom jag då får någonting jäkligt tråkigt utfört under tiden. Typ träna, diska, städa.
Ja. Och nu känner jag ju själv hur dumt det är att säga att det är på något sätt nyttigare att lyssna på nyheterna än att läsa en bok. Det är det ju verkligen inte. Kultur är ju otroligt viktigt.
Jag vet ju också att du bara lyssnar på Fox News.
Ja, det är ju det, för att få höra om det gäller demokraterna.
Breitbart News, eller vad heter.
De är fan ute efter vår älskade president. De bara hittar på en massa fake news för att det går så dåligt för dem själva. De är avundsjuka, de är småsinta och
de ser framförallt inte sanningen.
Kunskapen, eller bristande kunskapen på hur journalistik fungerar i det här landet, eller fan säkert hela världen, är alldeles otroligt. Jag träffade en kvinna som hade samma stipendium som jag på USC, eller hon gick i år på det här USC-programmet som jag gjorde för flera år sedan. Och hon berättade att det här året är det fler som vill bli influencers på det här journalistprogrammet än folk som vill bli journalister. Ingen är intresserad av nyhetsmedia eller grävande journalistik. De flesta av allt vill komma för att antingen bli programledare eller rent ut sagt influencers. Vill bli duktiga på att ta bilder och stå framför en kamera och liksom bättre på historieberättande. Visst är det otroligt?
Jag tycker också att det är otroligt att det ens finns utbildningar i influencing.
Ja, om det här är en journalistutbildning då. Men
ja, ja, men i Sverige finns det ju någon slags influencerprogram av något slag. Eller man kan läsa liksom 10 poäng influencer typ i någon så här medie- och kommunikationsprogram eller någonting. För nu kanske jag, förlåt alla influencers, och du är ju också en, men liksom är det så mycket teknik så att det blir liksom.
Fast om det här, om poängen handlar om till exempel marknad, så här liksom, du, så här reklammarkerar du dina inlägg, och det här är skillnaden mellan journalistik och att göra reklam, då är det ju nyttigt såklart.
Ja, jo, det är klart.
Alltså det är svårt, jag vill ju inte vara den gamla tanten som sitter och sur på dagens ungdomar som är influencers. Fan, bra, det är ju otroligt fint om unga kvinnor hittar ett sätt att försörja sig på och liksom bygger upp ett företag. Men det är ju också problematiskt om de inte vet hur det ligger till med marknadsföringslagar och om de använder på något sätt sin möjlighet att påverka andra människor genom att bara sprida konsumtionshets.
Jag har surfat runt på några såna här stora influencer-konton på Instagram på sista tiden. Så jag läste en intervju med Isabella Löwengrip och blev lite fascinerad över hur, apropå fake news, det är liksom fake influencing höll jag på att säga. Nej, men hur hon liksom, ja, hon har medarbetare som skapar hennes content så att säga. Det är ju säkert inte alls ovanligt, men så tittar jag på hennes Instagram och jag tycker att det är ju så otroligt tråkigt. För det är liksom samma grejer hela tiden. Det är olika outfits, och så är det outfit jobb, outfit familj, outfit strand, outfit möte, outfit vad det nu kan vara. Och sen så gick jag in på den här Kensa. Och då var det också exakt samma. Och det var ofantligt mycket, det är ofantligt mycket semesterbilder på de här influencer-kvinnornas konton. De måste ju liksom åka och göra fotoshoots liksom på olika, för att man vet, de kan ju omöjligen vara i Karibien ena dagen och liksom på någon annan strand på andra sidan jordklotet den andra dagen. Men det är väl förmodligen just semesterbilder och baddräktsbilder och så är förmodligen någonting som genererar väldigt mycket likes då, antar jag.
Lär man sig tycka vad som är värt en like? Är det liksom en hel kultur där man lär sig att en bikinibild, det liksom, det likar jag. Men en bild på ett stökigt hem likar jag inte. Eller är det bara för att man tycker att det är så härligt? Man likar det man själv skulle vilja vara mitt i.
Ja, tack för att du satte fingret på vad jag försöker säga med mitt svammel. Det är precis det som fascinerar mig. Vad är de psykologiska faktorerna? Är det någonting vi åtrår på något sätt? Kvinnorna vill vara henne, männen vill, eller ja, om man nu är straight, vill liksom
vara i henne.
Ha henne, ja, typ. Men på något sätt är det här med sol och bad och strand, kropp och solbränna och allting. Det är liksom det så här ultimata. Men det är ju så fruktansvärt tråkigt.
Men det som jag har tänkt på när jag scrollar Instagram är att de bästa bilderna är bilder som är en historia. De allra tråkigaste bilderna är ju de där som bara visar ett gäng kompisar som vänder sig mot kameran med ölglas i handen. Som är liksom, men de roligaste, eller de bästa är de som, men gud, nu ser jag världens största klyscha, men liksom, du vet hur det är, Karin, en bild säger mer än 1000 ord. Men jag menar verkligen, det är som den bilden där det händer någonting. En bild som kanske är staged, men som verkar vara mitt i ett händelseförlopp. Som man kan liksom, som man genast får en känsla av att ja, men det spelas upp en liten historia, en mini-historia i huvudet när man ser den bilden.
Nu ska jag bara höja mig själv här, för att jag faktiskt la upp en sån här kompisar som vände sig mot kameran med ett glas någonting i handen nyligen. Ja, för jag tänkte faktiskt på, när jag la upp den, tänkte jag så här, det här är ju sjukt tråkigt, liksom, en sån här bild. Vad vill jag säga? Men så vill jag säga någonting annat med den där bilden. Och så tänkte jag att om jag skriver en text som är lite i kontrast till den här, då kanske det blir kul. Men om det bara är en bild som är så här, en gullig hund eller en gullig unge, och ingen kommentar till, eller någon annan sån där bild som man alltid liksom lägger upp själv eller ser andra göra. Det blir för ena handen liksom. Fan, jag är väl ingen Instagram-domare.
Nej, men vet du, jag förstår precis vad du menar, men jag känner också att du kan ju också befria dig från shit, samma vem som gillar den eller inte gillar den. Det är ju liksom, jag tycker att Instagram också kan få handla om att man bara lägger ut stunder som man vill minnas, som man tycker att de är så härliga. Ja. Man behöver liksom inte plisa någon annan. Eller liksom tigga likes.
Men om man är influencer behöver man ju plisa någon annan. Ja, eftersom man har det som jobb.
Då måste man. Men då tänker jag, då kanske det smartaste att tänka liksom, storytelling. På vilket sätt är det här en historia? Antingen i text eller bild, men helst båda två. Jag tycker det är otroligt fascinerande att hela ens liv handlar om historier. Allt man gör är en historia. Allt som är intressant i livet är ju en liten historia. Hallå?
Ja. Jag tänkte så här, gud vad jag är dålig på det här, tänkte jag. Allt som jag gör, det är små historier, varför kan jag inte förmedla det för?
Nej, men det är ju det du gör, i ditt yrke alltså. Det är ju fan du som jobbar med kommunikation.
Ja, nej men gud, det är ju det enda jag gör, men det är ju aldrig mina historier, det är alltid andras historier. Eftersom jag är PR-kvinna. Jo, men absolut. Jag försöker alltid hitta en historia kring ett företag eller en produkt eller någon politisk påverkans, vad ska man säga, målsättning eller någonting sånt där. Vad är storyn bakom det? Därför att om det inte väcker känslor så är det ingen som bryr sig överhuvudtaget.
Nej.
Absolut. Men jag tänker att jag är ju inte särskilt bra på att göra det själv i sociala kanaler, utan tvärtom.
Ja, men också att tänka så strategiskt. Det måste ju fan vara det tröttsammaste med att vara en influencer. Att tänka strategiskt hela tiden. Tänka, nu har jag lagt upp två sådana bilder. Nu måste jag lägga upp en tredje sån här bild. För att
måste väl du göra. Du måste väl tänka så här. Ja. Jag kan inte ha 5 kattbilder i rad. Utan jag måste slänga in en
hästbild.
Hästbilder
får aldrig likes. Ingen gillar mina hästbilder.
Nej, ingen gillar hästbilder. Jag gillar dina hästbilder.
Ja, jag vet. Och det är ändå det som räknas.
Jag vill höra vad du har läst i veckan.
Jag har läst Min Ginelis Pachinko. Också en av årets bokböckerna. Det handlar om en koreansk familj. Och vi börjar historien i början på 1900-talet. Och det är en släkthistoria. Det handlar om en kvinna som föds, som gifter sig, får ett barn. Barnet kommer senare att åka vidare till Japan. Och så blir det krig. Det blir Korea delas in i två delar, i Syd- och Nordkorea. Och det här är en sån här bok som jag verkligen älskar. För samtidigt som man följer med historien så får man veta lite så här historiska fakta. Ja, men det känns lite utbildande och mycket välskrivet. Jag kan tänka mig, för att när den här kvinnan kommer till Japan från Korea, så då finns det en sån här uppfattning i Japan att koreaner är dumma, och de är dumma och de är lata och de är smutsiga, och de är helt enkelt sämre personer än japanerna.
Helt enkelt en liksom rasistisk uppfattning.
Mm. Ja. Och jag tänker att det är precis i olika, såklart i olika grader, men det är precis samma uppfattning det finns överallt i hela världen. Så som vissa amerikaner tycker att folk som kommer från Mexiko eller från Centralamerika är dumma och stöldaktiga och lata. Och hur, men jag kan föreställa mig att det kom en massa finländare till Sverige på 60-talet. Tyckte man att finländarna var alkoholiserade dumbommar som bara slogs med kniv och
just det, lite primitiva, ja. Mm.
Ja, men lite sämre faktiskt.
Mm,
och Finland vet jag inte, kanske, nu vet jag, men kanske esterna hade någon slags motsvarande status i Finland. Mm. Och hur liksom länder bygger upp sin identitet genom att tycka att folk i ett grannland är lite dummare.
Ja, men det finns ju inget härligare än att enas kring en gemensam fiende eller mobboffer.
Och nu,
det är det bästa
just nu,
vi människor vet.
Ja, men verkligen. Och det är intressant hur det på något sätt upprepas hela tiden. Tänk liksom Ungern, eller fan, hela Europa, som där det råder så här blåsa nationalistiska vindar igen. Där man tycker att man är lite finare än andra länder och liksom ingen annan ska få komma in i vårt land utan de som är renblodiga. Det är otroligt obehagligt. Men det är väldigt intressant att läsa den här boken. Jag hade faktiskt ingen aning om det. Och den här boken så är det ju ett väldigt hårt liv att vara liksom både korean i Korea på den tiden, men ännu värre att vara korean i Japan, och hur man, hur den här familjen bara kämpar för att bara få mat på bordet, och hur otroligt sexistiskt det är både i Korea och Japan, hur kvinnorna liksom alltid måste be om lov av sina män innan de får göra någonting, och en kvinna får liksom viktigare att hon inte jobbar än att familjen svälter, och ja, hur mycket mer värda pojkar är, och det är väldigt spännande. Sen slår en atom, USA testar sina kärnvapen i Japan och då råkar de ut för det, och det är liksom en bok som jag ännu inte har kommit slut. Jag läst kanske 2/3 av den, men som jag faktiskt längtar att läsa vidare i. Den har blivit väldigt hyllad ibland i USA, och ja, Pachinko heter den.
Ja, men den verkar jättebra, jättefin. Blir man less? Jag tycker det här med krig, höll jag på att säga. Nej, men jag tycker att det ibland är så fruktansvärt ledsamt med,
ja, det börjar,
med familjer som blir utsatta.
Det är
för
det. Ja, den börjar faktiskt väldigt, när jag började läsa den kände jag att jag orkar inte, för det är liksom folk som längtar efter att få barn, så får de barn, men barnen dör liksom i tuberkulos eller mässling eller det ena och det andra, och föräldrarna är så olyckliga, men man har plötsligt accepterat att livet är hårt liksom, så man går vidare och försöker få till barn, och så dör också det barnet. Så när jag började, och den är skriven så där liksom as a matter of fact, det finns inga liksom utsvävrande att så mycket, så olycklig är den här kvinnan och mannen, utan det är bara, ja, så händer det här, så händer det där, och men just för att den är liksom så saklig och har så få adjektiv kring det här, så blir det på något sätt ännu tydligare. Det är, för det är inte skrivet på näsan, tror jag, att man som läsare går ännu djupare in i det, liksom på något sätt själv skapar de här känslorna kring olyckan över döda barn.
Tänk vad många historier om förtryck av folkgrupper, minoriteter, som ännu inte berättats på grund av att representanterna för de här minoriteterna fortfarande är så förtryckta att det är svårt för dem att nå den här plattformen och ha den här rösten liksom överhuvudtaget.
Gud, vad intressant.
Få gå i skolan. Och jag tänkte på att vi var ju inne, vi hade ju en period förra året när vi läste väldigt många böcker av afrikanska författare och afroamerikanska författare som handlade om olika afrikanska nationers folk, alltså olika folkgrupper där, deras öden och som migranter och så vidare och i krig. Och då pratade vi ju en del om det där att för en hel kontinent var få författare egentligen som det finns från som är liksom etablerade från Afrika, mycket på grund av den utbredda fattigdomen naturligtvis, och vad överetablerade vi vita välmående länder är på litteraturscenen. Apropå att berätta historier, där berättar man ju historier naturligtvis på andra sätt, men det kan vara ganska beklämmande, och därför är det ju fint med de här, en sån här historia. Hur var det att vara korean under den här tiden i Japan till exempel?
Jag tycker också det är intressant, för det är ju verkligen ingen isolerad händelse. Att vara korean i Japan på den tiden måste ju också, den konsekvenserna måste ju fortfarande spegla sig i dagens samhälle. Alltså det är ingenting som man säger att nu är kriget slut, eller nu bestämmer vi att vi är liksom vänner. Det finns fortfarande uppfattningar om att utgå ifrån att i Japan att koreaner är på ett visst sätt. Jag menar, sånt lever ju kvar väldigt länge.
Alltså bara sådana på ett helt annan nivå, men ikväll när vi spelar in den här podden så är det någon hockeymatch mellan Sverige och Finland som har liksom rubricerats som så här hatmatchen, ödesmatchen.
Är det sant?
Bla bla bla. Men det var ju ändå ett tag sedan liksom det fanns några motsättningar mellan de här länderna. Men just det här grannfolk och den rivaliteten som blir, och man drar skämt om varandra och säger förklenade saker om varandra liksom. Men sen så om vi fejsar en större fiende som Ryssland, då är vi ändå ett brödrafolk liksom. Då minsann är man kompisar.
Men vet du, jag tycker det är så intressant. För det första tänker jag att idrott är något som borde förena folk snarare än splittra dem. Men om man tänker just på relationen mellan Sverige och Finland, så känner jag ingen av mina finländska vänner som inte skulle ha besökt Sverige. Men däremot,
nej, gud nej. Men däremot de flesta, så skulle de ju inte heja på Sverige i en hockeymatch.
Nej, men jag menar tvärtom att nästan ingen av mina svenska kompisar, eller väldigt få, har besökt Finland. Någon har tagit kanske färgen över och liksom varit full en eftermiddag på Salutorget i Helsingfors. Eller åkt vidare kanske på någon slags resa till Ryssland eller något sånt. Men hur mycket attraktivare det är för finländare att resa till Sverige, för jag tror det också handlar om att Finland så länge var en del av, ja men räknas nästan som en halv öststat, och det alltid var attraktivare att åka västerut än att åka österut.
Det är ju inte så många svenskar som åker till baltländerna heller för den Nej. delen, och visst, ja, Prag är kanske lite hippt, men jag menar överhuvudtaget forna östblocket, det är ju sorgligt hur lite vi vet och hur lite vi turister jämförelsevis. Och det finns någon slags uppfattning om att ja, men det är ju tråkigt för att det är så sönderbombat. Det har ju varit väldigt vackert, men du vet. Och,
ja.
Men det är ju jättekul att åka till Köpenhamn, eller vad då? Säger jag som ska åka till Köpenhamn nu över Kristi Himmelfärd. Men det hade varit mycket roligare, tänker jag nu. Jag fattar inte, för jag är ju likadan. Jag åker ju sällan till Finland.
I sommar ska du åka. Vi ska fira 10-års bröllopsdag i Helsingfors.
Ja,
i augusti.
Jävlar.
Så då, för fan, då får ni verkligen komma. Då ska ni få en guidad Helsingfors-tur.
Det vill jag väldigt gärna ha. Jag har inte varit så mycket i Helsingfors. Jag var ju typ mer i Åbo.
Det finns också en rivalitet mellan Helsingfors och Åbo givetvis, men...
Varför håller vi på med de här rivaliteterna? Helt bisarrt.
Kan
bizarrt.
Inte alla bara vara vänner?
Kan inte alla bara vara kompisar?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bara för att återknyta, en intressant sak tycker jag med de här Melrose-böckerna är den insyn man får i den här brittiska överklassen och dess giftigheter. Nu är det ju såklart skrivet över liksom, i det perspektivet, i hela gestaltningen, hela historien handlar om att människor är väldigt ledsna och väldigt elaka mot varandra, men det ligger någonting i det här klassföraktet, att ju högre upp man kommer och ju mer förfinad då man ska säga och bildad som då en grupp människor anser sig själva vara, desto elakare är de liksom. Det är någon slags så här, jag har noterat det lite när jag har umgåtts med vissa sådana här representanter då i den svenska motsvarigheten, att man kan vara väldigt dräpande och väldigt sarkastisk. Det kanske är något alltså, brittiskt fenomen också, men du vet, när jag bodde i Hongkong och det var en del sådana här brittiska rika människor där från olika så här, kolonialfamiljer som man får aldrig vara tråkig. Det är så oerhört simpelt och medelklassigt att vara tråkig. Så att
vad innebär
alltid...
det då?
Jo, men att inte kunna svara på tal, att inte kunna ha det där brittiska ironin, du vet den här, man ska alltid vara lite distanserad och alltid kunna fälla några såna här torra kommentarer. Och,
lite blasé.
Och gärna spydigheter, fast på ett raffinerat sätt, eller vad man ska säga. Det är något så vansinnigt elakt i det, och det är liksom man kan uttrycka sig föraktfullt. Man tar sig rätten att uttrycka sig föraktfullt om människor som man anser vara lägre stående, om deras stil eller vad, stilval eller kläder eller liksom. Det är ju ett dömande liksom som är ganska makalöst, och det är intressant att se hur Patrick då, nu, första boken är ur den här Patrick Melrose barnaögon, men det är skrivet i en allvetande tredje persons perspektiv i alla fall, så att vi är inne i allas huvuden liksom som läsare. Ja. Jag älskar den litterära formen, ja. Jag tycker den är superintressant. Så att inte bara vet vi vad Bridget tycker om Nicholas, utan vad Nicholas tycker om Bridget, och Bridget är liksom den unga troféflickvännen från medelklassen som Nicholas, den äldre super överklassiga rika gubben, har liksom fångat upp, och hon tycker att han är en fjantig gubbe och han tycker att hon är en spånig brud, och sen så är de ändå ett par. Det är så deprimerande.
Alltså jag blir otroligt sugen på att läsa den här nu.
Och den är också uppläst av Magnus Rosman som är jättebra. Så att jag lyssnade på den här på högtalartelefon vid något tillfälle, och så kom ett av barnen förbi och bara, det är Sunes pappa, eller jag vet inte.
Är det sant? Känner
jag
igen på rösten?
Nej, jag vet inte, att det är någon sån här barnfilm. Ja. Men jag vill ge ett annat boktips. Apropå årets bok, lite snabbt bara. Jennifer Egan, Manhattan Beach, som ju vi har blivit tipsade om av lyssnare också.
Och min kompis Lisa, som lyssnar på den här podden ibland i alla fall, hon tipsade mig för länge sedan om den, och ja, men hon sa att det var otroligt.
Det är flera som har tipsat, och nu så är ju den med som en sån här årets bokkandidat. Översättningen har blivit otroligt hyllad, och det är en kille som heter Niklas Nilsson som har översatt. Jag skulle faktiskt börja vilja läsa bara den första sidan, för att den är
det.
Så otroligt filmisk, skulle jag vilja säga, i sin, man vill bara att det ska vara film hela tiden, och det
då
handlar
kommer det
också,
att bli det.
Och det, jo precis, filmrättigheten är tydligen redan sålda. Mm. Bara lite så kort bakgrund. Det handlar alltså om gangster amerikanska gangsterperioden, så det är en sån tegelstensroman om en sån familj. Kapitel 1. De var nästan framme vid Mr. Styles hus när Anna insåg att hennes pappa var nervös. Till en början hade hon varit upptagen av bilturen att segla fram på Ocean Parkway, som om de var på väg till Coney Island, trots att det var 4 dagar efter julafton och alldeles för kallt för att åka till stranden. Sedan själva huset, ett 3 våningar högt palats av gyllengult tegel, fönster hela vägen runt, våldsamt piskande grön och gula markiser. Det var sista huset på gatan som slutade vid havet. Hennes pappa lät Duesenbergen, en Model J, rulla in till trottoarkanten och slog av motorn. Stumpan, sa han, kisa inte mot Mr. Styles hus. Det är klart att jag inte tänker kisa mot hans hus. Du gör det nu. Nej, sa hon, jag kniper ihop ögonen. Det är att kisa, sa han, du har just definierat det. Inte för mig. Han vände sig plötsligt mot henne. Kisa inte. Det var då hon förstod. Hon hörde honom svälja torrt och kände ett pirrande av oro i magen. Hon var inte van vid att se sin pappa nervös. Splittrad, ja. Disträ, absolut. Varför tycker inte Mr. Styles om när man kisar? Frågade hon. Det gör ingen. Det har du aldrig sagt. Vill du åka hem? Nej tack, jag kan köra dig hem. Om jag kisar. Om du ger mig huvudvärken som jag börjar få. Om du kör mig hem, sa Anna, kommer du att bli väldigt försenad. Hon trodde att han skulle ge henne en örfil. Han hade gjort det en gång efter att hon hade kastat ur sig en rad svordomar hon hade hört i hamnen. Hans hand mot hennes kind, osynlig som en piska. Den örfilen hemsökte fortfarande Anna, vilket hade den underliga konsekvensen att hennes mod växte som ett trots mot den. Hennes pappa gned sig mitt på pannan, såg sedan på henne igen. Hans nervositet var borta, hon hade botat honom. Anna, sa han, du vet vad jag behöver av dig. Det är klart. Var ditt charmerande jag mot Mr. Stiles barn medan jag pratar med Mr. Stiles. Det visste jag, pappa. Det är klart du gjorde. Det är liksom inledningen. Och av den här en och en halv sidan så förstår man ju väldigt många saker, skulle jag vilja säga. Man förstår att Mr. Stiles är gangsterboss. Man förstår att pappan på något sätt känner att han är skyldig honom att göra, alltså jobba för honom eller göra någonting, och att pappan är ganska desperat. Så pass desperat att han tar med sig dottern för att skärma Mr. Stiles barn. Då förstår man liksom att det är någon slags organiserad. Jag vet inte, jag kanske läser in för mycket, men jag tycker hela sceneriet med att köra i den här amerikanska bilen, och det är Coney Island som är en sån riktig 30-tals liksom. Det var ju en massa sådana här speakeasies där nere, lite mot Long Island och så. Jag tycker att hon sätter en scen på en och en halv sida. Och det här är som sagt en väldigt tjock roman. Jag tycker att det är skickligt, för man måste komma in så pass snabbt. Man måste ta
bara
kastas
in. Men visst är det ett sånt skrivetekniskt trick att när man börjar skriva en bok så ska man ta bort dem, typ de första styckena. För att,
ja, just det.
För att läsaren bara ska kasta sig in, att läsaren liksom fattar mycket
det
mer
alls
än vad man
här,
tror.
Det var en gång i början av januari 1936.
Precis.
När Mr. Stiles hette en gangsterboss som bodde i Tyskland.
Exakt.
Det här, de var nästan framme vid Mrs. Stiles hus när Anna insåg att hennes pappa var nervös. Det var första meningen.
Man
lär sig allt av det där.
Vad härligt. Hör du, jag håller ju på att översätta en bok. Jag har precis avslutat översättningen och håller på att läsa igenom det jag skriver. Den är ursprungligen skriven på finska, men jag fick den engelska versionen. Och ska jag få den finska också för att kolla att allt är, jag menar, att de matchar på något sätt så det inte blir trasiga telefonen liksom. Men för det första hade det varit otroligt kul. Alltså jag trodde verkligen inte det skulle vara så roligt att översätta en bok, men det har varit så väldigt roligt. Det handlar ju säkert om boken, man måste ju tycka lite om den och tycka att den är bra, för att om jag verkligen skulle jag hata historien, skulle det vara en annan sak. Men det här är en rolig, liksom en rom-com-bok. Jag tänkte på den du sa, att Manhattan Beach lät så filmisk. Och när jag läste den här och översatte den kände jag, fan, det här måste ju också bli en film. En väldigt charmig rom-com.
Men du, får bara fråga, ska den ges ut i Finland på svenska eller i Sverige också?
Främst i Sverige, det är HarperCollins Nordic som gör ut den. Så jag vet faktiskt inte om den kommer ut på svenska i Finland. På finska i Finland kanske och svenska i Sverige.
Ja.
Jättekul i alla fall. Men det slår mig just nu när du sa att den är så jättebra översatt, den här Manhattan Beach. Det blir alldeles kall inombord, så tänkte jag att tänk om det jag har gjort, tänk om det är shit. Tänk om det är jättedåligt.
Men det kommer vara skitbra, men det kommer ju vara på finlandssvenska. Det kommer ju vara.
Ja.
Liksom, då är det ännu sådana här mellanord som du säger. Och det är jättevackert. Why not, tycker jag.
Men vet du, den utspelar sig i Finland, så kanske det är okej just därför.
Det är perfekt. Gud vad bra, jag vill läsa den.
Ja, men jag hoppas du gör det. Men jag tänkte att det är så, när man allt. Det som ger mig stress att leva i en värld där jag tydligen översätter och skriver böcker är att allt ändå är så godtyckligt. Det är inte så, tänk att vara matematiker, som i och för sig också låter jättetråkigt och jobbigt, men då har man i alla fall ett tydligt svar på det man utför. Vet du? Eller att sälja någonting, för då vet man, det är bra att jag har sålt så här mycket, det är dåligt om jag inte har sålt så här mycket. Men när man, nu förenklar jag gravt för säljarjobbet kanske, men när man jobbar med texter är det så subjektivt, så varje gång jag ger ut någonting eller presenterar någonting, så går jag in i det efter alla dessa år med känslan att det här, det finns verkligen en rejäl chans att det här är otroligt dåligt. Jag fattar bara inte det själv. Och det säger jag absolut inte för att kokettera, utan jag har verkligen genuint den känslan att den här gången kommer alla att hata det.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Och ibland så kan man ju bli lite trött på den här rollen. För jag jobbar ju med kommunikation, det är ju mitt jobb. Och då är det jag som ska stå framför ett gäng ingenjörer eller läkare eller matematiker och tala om varför de ska tala eller skriva på det här sättet eller använda de här budskapen. Och jag ser liksom, ja, där är den här flumbruden som håller på med det här fluffet. Och vad fan spelar det för roll liksom? Och och jag kan ju inte säga, om någon säger, ja, varför är det här bättre än det här? Och ibland vill jag bara säga, för att jag säger det.
Ja, fan, jag tror att jag skulle lyssna på det. Du, om någon, kan liksom komma undan med det.
Nej, men jag önskar ju att det funnits någon sån här formel, liksom. Huvudbudskap plus delbudskap plus rätt plattform är lika med framgångsrik kommunikation, men det är ju inte det. Det kan precis lika gärna gå till helvete för att det kommer in någon ny nyhet som gör att ens eget inslag som man var så glad över att man fick något napp på klipps bort och så blir det platt. Ja,
men visst ligger det en gnutta kvinnohat i föraktet mot innan stationstecken flum, allt som inte är väldigt konkret mätbart.
Det som, absolut.
Det är liksom hysteriskt kvinnfolk som sysslar med sånt.
Ja, eller så här fluff, liksom vimsigt, tramsigt kvinnfolk.
Precis.
Som håller på med såna här mjuka värden, du vet, i företagen.
Ja, det kan jag verkligen, det kan provocera.
De ska lägre lön.
Precis, och det kan både provocera mig, men samtidigt känner jag att jag också påverkar det. Jag har liksom under hösten och våren tillsammans med en väninna som är utbildad coach, vi har dragit en kurs som uppenbarligen har, nej men folk har varit otroligt glada, de som har gått den här kursen och vill liksom gå fortsättningskurser. Men ändå när folk frågar mig om den känner jag, eller speciellt kanske män frågar mig om den, inte för att de är intresserade att gå på den, utan bara frågar vad jag sysslar med, vilket i och för sig också alltid, det är ju inte så ofta det händer som män är intresserade av vad jag sysslar med, men då känner jag jag vill inte känna så, men jag känner lite en liten skamkänsla för att det är någonting som är någonting fluffigt och flummigt jag sysslar med, någonting som icke mätbart.
Mm, jag vet exakt vad du menar, så där känner jag också, i synnerhet nu när jag inte är chef längre. Förut när jag har haft kommunikationschefsrollen, du har åtminstone kunnat säga det, ja men då verkar man ju ändå lite seriös för att man är med i en företagsledning. Nu är jag liksom bara en vanlig flummig typ som går runt och försöker kränga olika strategier, så känner jag mig. Fastän jag vet att jag är skitduktig på det jag gör. Exakt. Och att det gör jättestor skillnad, så måste jag ändå liksom racka ner på mig själv. Sådär.
Fan, det är alltså så viktigt att tala högt om det här och på något sätt komma bort från den känslan. Eller så, identifiera den känslan och därför kunna kicka den.
Precis, och fortsätta att säga att man håller på med de här sakerna och bara skita i de möjliga hånflinen eller någonting. Och inte falla till föga för liksom någon slags sån här, nej, jag är läkare.
Precis.
Eller så här, jag är spion. Jag jobbar för Säpo, jag kan tyvärr inte. Jaha, vad gör du då? Det kan jag tyvärr inte. Det är förhindrat att tala om. Nej, jag måste ha lite bättre stolthet. För fan, mina manliga kollegor, de är ju inte dugg, de skäms ju inte dugg över det. Liksom. Varför är det så att manliga genier inom journalistik, eller nu säger jag det med lite ironi då, men väldigt duktiga individer av manligt kön som anses vara väldigt duktiga på sitt gebit inom just de här yrkesområdena som är lite flummiga då. Det kan ju vara journalistik eller någon form av skrivande verksamhet eller teater eller artisteri av något slag. Allting som inte är liksom vetenskap. De kan vara ganska konstiga och ganska aggressiva och lite så här tvärsäkra och så. Och då adderar det till den här kompetensuppfattningen. Men om jag då skulle gå in på en medieträning och bara säga så här, vet du vad, det där åt helvete, gör på det här sättet. Det där kommer aldrig funka. Eller går in till en kund och säger, jag vet vad ni gör för fel. Ni gör det här, det är fel. Ni ska göra så här. På det sättet, bara förkunna en sanning liksom. Då skulle jag aldrig, alltså jag skulle få sparken direkt. Men en kille när han väl har fått den här upphöjda positionen, blir liksom bara, folk blir liksom bara på något sätt imponerade. Ja. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis, men det är också för att kvinnor ska vara så jävla behagfulla hela tiden. Vi ska vara ljuvliga.
Varför kan inte jag få vara en kommunikationsbitch?
Ja, fan, folk får verkligen vänja sig. Du ska inte ändra på det, Karin. Världen får ändra på sig. Karin, innan vi slutar ska vi nu tala om det som händer i USA just nu. Hur det här landet går från en galenskap till en annan. Och Alabamas abortlagstiftning.
Ja, jag hade det sorgliga, tvivelaktiga nöjet att kunna leda i bevis för min far att nej, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor, det finns ingen linjär utveckling, utan man kan mycket väl gå framåt, framåt, framåt och sen så gå bakåt minst lika långt. Vi hade en sånt argument. Ja, nu är vi ju där. Nu har vi ju liksom grävt oss tillbaka in i den här medeltida gropen.
Ja.
Och hur fan gör man då?
Ah, fan, jag tänker att det kanske att Alabama är ju den med det strängaste lagstiftning, eller försök till lagstiftning. Det finns ju en massa andra stater som under flera år har gått åt det hållet. Det råder ju abortfrihet i USA. Det finns liksom en det står i en federal lag att sen 1973 att man har rätt att göra abort. Men allt fler konservativa delstater försöker gå omkring det här genom att stifta lagar kring abortkliniker eller stifta lagar kring att en kvinna som utför en abort måste se ultraljud liksom på vad som finns i hennes mage och så vidare, så vidare. Och det är ju att liksom testa hur långt kan man gå? Hur långt kan vi gå? Hur långt kan vi liksom föra diskussionen eller kyssa diskussionen åt det hållet? Kan vi börja diskutera när ett foster är en person? Och det som är intressant i det här, jag talar jättelänge om det med Magnus, så går vi spela in en podd, så jag tänker liksom inte upprepa hela det resonemanget, men jag tycker det är spännande att det finns ju fertilitetskliniker i Alabama där det finns befruktade ägg, men ingen demonstrerar för att stänga de här fertilitetsklinikerna, utan det är bara specifikt om det finns något levande i magen på en kvinna som man ska kontrollera kvinnan.
Det är otroligt skrämmande, det är riktiga Handmaid's Tale. Jag såg någon sån här New Yorker tecknade stripp om att nu så kan vi ju flytta över alla de här fiction-böckerna till non-fiction. Det har blivit liksom alla de här George Orwell-böckerna och Margaret Atwood-böckerna. Ja, nu, oj då, nej men just det. Det var ju, vi tömmer fiction-hyllan och det är liksom så tragikomiskt.
Jag vet du vad, jag tog faktiskt en sån här printscreen av den och tänkte lägga upp den på mellanradernas Instagram, för jag tyckte den var så bra, precis den du beskriver nu.
Ja, gud vad roligt, jag tänkte också göra det.
Ja.
Snabbare.
Men jag tänker, i liksom de mörkaste stunderna så inger det mig någon slags hopp att det har gått så långt nu att pendeln snart måste svänga. Att det här också har fått människor som annars är passiva att reagera och demonstrera och kämpa.
Jag hoppas att det är så. Det finns någon fin grekisk term för den här typen av filosofi, att man liksom ser, man tror ändå på någon slags grund, man har någon grundpositivism liksom. Och det, man måste nästan ha det. Att det här blir parentesen i historien, den här återgången. Och den här dåren som nu har blivit invald i högsta domstolen och vill overturn Roe versus Wade. Han kommer inte lyckas med det, för att det är någon annan konservativ gubbe kommer till av pinn, och så kommer demokraterna vinna nästa val, och så kommer de kunna peta in en demokrat i högsta domstolen. Och sen är den här jävla tragiska antiabort-historien historia.
Om jag får önska mig någonting är det att fler män ska engagera sig. Att abort inte ska vara en kvinnofråga, utan att det verkligen är en fråga som angår alla. För att det är ju vanligtvis en man involverad i själva processen när ett barn blir till. Men jag tänker att det är fegt av män att liksom känna att det här är, eftersom ingen ska göra ett ingrepp på min kropp, jag aldrig kommer att handla i den situationen, så struntar de i att protestera. Jag tänker att det är otroligt osolidariskt.
Ja, det är det. Men i alla fall i Sverige så finns ju just nu en väldigt positiv våg av män som
det är fint att
ställer
höra.
Sig på kvinnornas sida offentligen och privat. Och det är fantastiskt. Och jag som kanske är lite skadeglad då, men jag skrattade väldigt högt inombords när jag läste den briljanta sågningen som en manlig recensent, Per Andersson heter han, skrev efter att ha läst Horace Engdahls senaste bok.
Mm.
Och det är ju när Horace, apropå då gubbar som vill bevara gamla könsrollsmönster, Hora skrev då sin version av vad han tycker att MeToo-rörelsen handlar om.
Det är så konstigt det här att han kommer ut med en sån här bok. Jag kan liksom inte fatta det. Hur kan man, för det är ju verkligen, alltså, det finns ju ingen chans i hela världen att den här boken skulle bli hyllad. Eller tror han verkligen det? Jag menar, det är liksom att...
Ja, men jag tror att han tror det. Absolut. Att han liksom skulle få äntligen är det någon som vågar säga det här. Och det finns säkert en del läsare som tycker så också.
Men jag tänker att liksom, alltså, briljanta sågningar är ju alltid väldigt roliga att läsa. Alltså, ska man skriva en sågning måste man ju skriva en otroligt bra. Men jag tänker att det är så, jag vet, men liksom, det finns ju säkert folk som håller med Horace Engdahl, men det känns ändå som om, ja, men tiden har liksom inte smugit förbi honom. Jag tänker, hur kan han ha missat det, att tiden verkligen har dundrat förbi honom, att det är liksom, ja. Det finns säkert en handfull andra gubbar, men de måste ju också vara utrotningshotade nu. Jag tycker det är på något sätt så ballsy att det är ute en sån här bok och verkligen tro att recensenter ska hylla den.
Det är väldigt roligt. Det står bland annat så här: trossatserna som bär upp denna bok är: män och kvinnor är två fundamentalt olika sorter som drivs olika behov, bla 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 bla, olika behov. Och sen andra uppfattningar än ovanstående är förljugenhet, förfuskning, förvekligande. Och sen så 3. Kvinnor använder med stor list sin attraktionskraft för att få makt över mannen och hela spelet. Ja, det är ungefär det. Inget av det är helt nytt och unikt. I de korta texterna förs dessa vältuggade gubbigheter ändå fram som sällsynta ädelstenar, som exotiska ljuvligheter ur herr akademiledamotens hjärnas outgrundliga mörker. Och sen så drar han upp några gamla citat som är jättegamla med exakt samma då, betraktelser och så vidare. Och sen så jag säger som Stendhal, utbrister Horace: ge kvinnorna rätten att duellera så kommer jämlikheten av sig själv, kompisen. Höhö, jävligt sant. Vi andra, vad hela friden snackar han om? slutklämmen är så här i recensionen: meningsbröderna kluckar och dunkar rygg medan deras lilla bubbla driver allt längre bort mot horisonten.
Men alltså, jag tycker jag borde synd om Horace Engdahl, men samtidigt vill jag vara Horace Engdahl. Jag vill ha det självförtroende, att verkligen ha ett så grundmurat självförtroende att man kan skriva någonting sånt här, ge ut det 2019, och ja, men han måste ju vara ganska nöjd över det. Det är ju...
Men ibland undrar mig, för Donald Trump jobbar ju lite på samma sätt. Säger du något avvikande så är det du som inte har fattat. Men inte det tecken på egentligen jävligt dåligt självförtroende, tänker jag.
Ja, att bara blocka, att inte kunna ta kritik utan bara liksom blocka ut allt,
ja,
som
precis.
Inte... oviljan att utvecklas, allting, oviljan att liksom...
Man är jävligt rädd. Man är så jävla ängslig att allting som inte är... i linje med vad man själv tycker är liksom måste attackeras och krossas till varje pris.
Ja, nej, men fan, det stämmer faktiskt. Du har faktiskt helt rätt. Så är det ju liksom, att en självbild klarar inte av minsta liksom lilla kritik eller liksom ifrågasättande, och då väljer man att bara liksom stänga ut allt och bara dundra framåt. Jag vet inte om jag är så sugen på att läsa den. Däremot tycker jag att vi ska läsa Fredrik Virtanens bok.
Tycker du det?
Jag tycker det. Jag tycker vi ska läsa den och diskutera den.
Okej. Kan du börja?
Alltså, jag har beställt en sån recensionsexemplar. Men fan, man måste ju ändå... Jag tycker att det är... Ja, men jag tycker att den är ändå relevant. Jag är intresserad av vad han skriver i den. Vi kan inte... Den här podden sysslar inte med censur.
Vad skönt. Då har du slagit fast det. Så seglar jag vidare i min lilla bubbla av att bara läsa sånt som jag håller med om. Jag är inte bättre än Horace. Men du, vad fint att prata med dig.
Ja, det är samma, Karin. Jag tror att det blir en podd till på distans. Sen är du och jag tillsammans.
Sen blir det livepodd, eller åtminstone som de säger i tv-branschen, live on tape.
Hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Det är så otroligt fint när ni mailar in och kommenterar, och jag vill bara säga att ni lyssnar på den här podden. Det gör mig otroligt glad.
Och tack för boktipsen, till exempel Jag försvinner i mörkret av Michelle McNamara, som Malin tipsade in. Vill jag bara klämma in så här i slutet. Fortsätt gärna skicka boktips. Det är så himla kul.
Ja, det är det verkligen. Och ta hand om er. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.